Hej och välkommen tillbaka till podden. Jag vill fortsätta där jag slutade förra gången och fortsätta att tala om helgonen och helgonens relation i det himmelska. Helgonen har alltså gått före oss in i härligheten och är på ett ännu djupare sätt än vi i Kristus. Allt de är och allt vad de gör i himlen, det är och det gör de genom i, med och för Kristus. De är totalt förenade med och i honom. Och det finns nu ingen synd som skulle kunna skilja dem ifrån honom någonsin. I himlen så är hans vilja, Jesu vilja, Guds vilja, deras liv och deras kärlek. Och denne Kristus är huvudet i sin kropp, i hela sin kropp. Där vi alltså är lemmarna. Både de som är på jorden i tron på honom och de som är redan förhärligade i himlen. Aposteln Paulus i Romarbrevet 8:38-39 säger att varken död eller liv kan skilja oss ifrån Kristus. Alltså skiljer inte döden de kristna ifrån Kristus. Vi är inte skilda ifrån de kroppens lemmar som idag finns i himlen. Det är bara det att vi ser dem inte så länge vi är kvar på jorden. Här på jorden så lever vi i tro och inte i åskådning. Jesus Kristus är vår himmelske överste präst. Hebreerbrevet 7:24-25 säger, men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som är för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Med andra ord, Jesus ber för vår frälsning i himmelen vid Faderns högra sida. Och hela den förhärligade kyrkan följer med honom i dessa böner, eftersom de alla är i honom. De är våra förebedjare och de är alltså nödvändiga för oss och de är en enorm tillgång för oss. Men då kommer nästa fråga. Kan vi be till dem? Kan vi be om deras förböner? Det här var en svår fråga för min protestantiska själ. Allt i mig ville säga nej. Men ska jag vara helt ärlig så hade jag ju faktiskt inte alls undersökt om det här på något sätt var bibliskt grundat eller inte. Inom parentes så är det viktigt att säga att något kan vara hur bibliskt grundat som helst utan att det står explicit i en enda specifik bibelvers. Det är nämligen det sammanvägda innehållet i skriften som räknas, inte bara ett enda enskilt bibelord. Jag tänkte då mer schablonartat, som jag hade lärt mig, att detta var felaktiga böner och därmed en form av avgudadyrkan. Bibeln förbjuder bön till de döda. 5 Mosebok 18:10-11 säger, hos dig får inte finnas någon spådom, teckentydning, svartkonst, häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Och 3 Mosebok 19:31 säger, vänd er inte till andebesvärjare eller till spådom. Det här hade jag klart för mig och det här är Guds ord och det är sant. Bibeln förbjuder bön till de döda. Men vad jag inte tänkte på, det var att när vi talar om helgonen som är så fullt ut inlemmande i Kristus, i himmelen, i härligheten, i Kristus, han som är livet självt, så är helgonen mer levande än vad jag är här på jorden. De är kroppsligt avsomnade, men de är inte döda i den bemärkelsen som det gamla testamentet talar om här, alltså skilda ifrån Gud i evigt mörker. Och Jesus säger själv i Matteus 22:31-32 att Gud är inte en Gud för de döda utan för de levande. Och så talar han om Abraham, Isak och Jakob. Han är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och bevisligen är Abraham, Isak och Jakob avsomnade sedan länge. Så det här är en distinktion som är väldigt viktig att hålla isär. Oftast hör man påståendet ifrån kristna som säger, jag behöver inte helgonen. För jag kan gå själv direkt till Jesus. Han har öppnat vägen till himlen för mig. Ja, han har öppnat himlen för oss och vi ber i hans heliga namn. I namnet Jesus som är över alla andra namn. Vi kan med frimodighet komma inför nådens tron för att få nåd till hjälp i rätt tid. Det säger Hebreerbrevet 4:16. Men, och detta är ett viktigt men, brukar vi be någon här på jorden om förbön för våra problem? Frågar du en kristen det så blir ju svaret självklart ja. Vi ber om förbön. Vi behöver ju varandra och vi vill gärna att andra ber för oss. Men enligt det förra resonemanget så skulle ju detta inte behövas. Du har ju själv tillgång till namnet Jesus och du kan ju själv be. Så varför ska du be andra om förbön? Varför besvära dem? Varför fråga dem? Skulle det göra någon skillnad överhuvudtaget? Eftersom du säger att jag har namnet Jesus, jag kan själv komma inför nådens tron. Men vi vet att det här gör skillnad. Och inte minst vill vi gärna ha förbön av dem som vi uppfattar vara andliga, står nära Gud, känner Gud intimt, kanske mer än vad vi gör. Vi går gärna till en förebedjare av det slaget och ber om förbön. Helgonen känner Gud mer intimt än vad vi gör här på jorden. Om vi nu kan be om förbön, det vill säga fråga om förbön av de synliga lemmarna i Kristi kropp här på jorden. Varför skulle vi då inte kunna fråga, alltså inte tillbe som Gud, och det är en väldigt viktig distinktion som jag kommer tillbaka till sen. Alltså inte tillbe helgonen som om de vore Gud. Nej, istället be dem om, fråga om de osynliga förhärliga lemmarna om förbön. De som står ännu närmare Gud, både i närvaro och i härlighet i himlen. Och det är detta som kyrkan gör. Kyrkan skiljer också klart på att be om helgonens förbön och att tillbe och ära och lova den evige guden. Det är inte samma sak. Och därför finns det också i katolsk teologi två olika ord för det här. Ordet latria, latinska ordet latria. Det används när det gäller att tillbe, ära och lova den ende, den levande guden. Och detta är reserverat enbart för Gud. Vi tillber och ärar bara Gud. Men vi ber om, det vill säga frågar om. Och här används istället ordet dolia. Vi frågar de troende, vi ber dem om våra förböner. Alla de heliga, både på jorden och i himlen, eftersom vi sitter ihop i en enda kropp, kan vi be om förbön. Sedan vördar vi också, det vill säga vi visar respekt för och är tacksamma för helgonen. Precis som vi på jorden har respekt för olika viktiga personer, våra föräldrar, överheten, vi uppskattar människor som har utfört viktiga och goda gärningar på olika slag, gjort prestationer. Och vi kan ära sådana människor som vi tycker om. Men det är inte samma sak som tillbedjan, som lovprisning. Det ordet latria, det tillhör enbart den allsmäktige guden, den evige guden, skaparen av himmel och jord. Och detta säger kyrkan klart. Vi vet att Bibeln på många ställen uppmanar till förbön för varandra. I Uppenbarelseboken ser vi ett scenario där de 24 äldste tillber Gud och faller ner inför honom. Uppenbarelseboken 4:10. Uppenbarelseboken 5:8 säger att dessa äldste har var och en sin harpa och skålar av guld fyllda med rökelse som är de heligas böner. Martyrernas själar under altaret ropade med hög röst om rättvisa. De bad om dom för allt blod som hade utgjutits, Uppenbarelseboken 6, 9 och 10. Änglarna har också rökelsekar av guld och fick mycket rökelse som skulle läggas till de heligas böner på guldaltaret framför tronen, och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg upp från ängens hand inför Gud, står det i Uppenbarelseboken 8, 3 och 4. Vi ser alltså hur himmelen är full av tillbedjan, full av lovprisning, full av förböner. Och dessa förböner som kommer från jorden blandas med rökelsen som änglar och de äldste, den himmelska kyrkan, bär fram inför Guds tron. Så varför nu denna långa utläggning? Jo, för att vi ska försöka se den större bilden. Nämligen hur faktiskt himmel och jord hänger ihop. Och hur helgonen i allt detta är så viktiga och så strategiskt placerade. Deras liv och deras förböner både på jorden och sedan i himlen är nödvändiga för oss. Helgonen är inte bara uppmuntrande föredömen och exempel, utan de ger oss också ett mycket väsentligt stöd just genom sina förböner och genom det liv, andens liv, nåden som flödar genom dem i den himmelska delen av kroppen, Kristi kropp. Anden är förbunden med, den heliga ande är förbunden med och verkar genom hela kroppen. Den är ju andens tempel. Och därför är vi tacksamma för helgonen och därför hedrar vi också dem, både för deras fullgjorda verk på jorden och deras fortsatta tjänst i himlen. Lilla Therese av Lisieux, som är så omtyckt och så känd, sa vid sin förestående död till sina medsystrar i klostret att de inte skulle gråta över hennes död. För nu när hon dör så skulle hon göra mer nytta för dem i himlen än vad hon någonsin hade gjort här på jorden. Så helgonen, de är föredömen, de är förebedjare, de lider också med oss. Det finns alltså ett medlidande. Detta var något som jag inte helt förstod. När jag kom i kontakt med helgonen lite djupare, först genom Helga Faustina, så insåg jag att hennes starka förebedartjänst också inkluderade att gå igenom lidande. Och att detta lidande som hon villigt tog på sig, det var inte ett ofrivilligt lidande, det var ett villigt, hon öppnade sitt hjärta för det. Det offrade hon upp för andra människors frälsning. Och det här var något nytt också. Det här hade jag problem med. Men jag såg senare att det var en konsekvent linje i alla de helgonsliv som jag studerade. Denna mer aktiva syn på lidandet finner vi i Nya testamentet, inte minst hos aposteln Paulus. Dels ser vi i Nya testamentet hur lidandet har en viktig aktiv roll när det gäller producerandet av helgon och av helighet i oss alla. Men här gick det längre. Det fanns något som gick längre här, och det här handlade om något slags ställföreträdande lidande för andra. Och det här var någonting som mitt protestantiska sinne verkligen protesterade mot. Då jag tänkte att detta är ju att ta bort något ifrån Jesu fullkomliga offer och hans unika medlartjänst för oss alla. Skriften säger ju att Jesus en gång för alla har lidit för oss, det är Hebreerbrevet 7:27, och att detta fullkomliga medlarverk är unikt, 1 Tim 2:5. Och ändå säger samma apostel som har skrivit det i Kolosserbrevet 1:24: nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Det var en vers som jag förut inte förstod. Jag hade egentligen inte studerat den, men när man läser den så blir man ju förundrad. Aposteln gläder sig för det första. Han säger också att de lidanden han går igenom gäller de han skriver till, de här fallet kolosserna. Han säger också att det finns någonting som fattas i Kristus lidandet som han kan uppfylla i sitt liv för hela Kristi kropp. På något sätt så fortsätter alltså lidandet i Kristi kropp och för Kristi kropp. Och det måste man säga, det tar ingenting bort ifrån Jesu fullbordade verk på Golgata. Istället handlar det om att detta medlidande, denna efterföljelse även in i lidandet, realiserar och förverkligar den Jesu gärning som redan är fullbordad, och den förverkligas i och genom kyrkan. Vi följer honom i lidandet. Vi bär vårt kors helt enkelt. Vi lider med honom. Vi bär också andras lidande till honom. Vi offrar upp detta till honom. Denna tjänst av lidande ser vi på lite olika sätt i alla helgons liv. De är inte som vi. Vi oftast vill ju gärna fly från allt form av lidande och göra allt för att på alla sätt eliminera och undvika lidande. Men det här är inte heller någon slags defatism, en slags deterministisk uppgiven ödestro. Utan detta är ett frivilligt bejakande av det lidande som på olika sätt kommer emot oss och som i när det ges till Jesus och förenas med honom förvandlas i Jesu efterföljd och det uppoffras för kyrkans skull som kan byggas upp. Jesus botade verkligen de sjuka som kom till honom. Han eliminerade faktiskt lidande. Och vi ser ju helgonen göra även detta. Vi kan ta exempel Francisk Xavier med makalösa mirakler i sin apostoliska tjänst i Indien bland annat. Men helandet och lidandet vävs ihop, både i Jesu liv och i våra liv. Och allt detta kan vi ge som ett offer till Gud för andras skull. Här särskiljer sig verkligen helgonen genom deras villighet att av kärlek lida. Och detta lidandet har en aktiv, fruktsam roll i Guds frälsningsekonomi. Så, för att summera det här. Helgonen är nödvändiga. De är nödvändiga som himlaljus, som lyser i en dyster vildmark och pekar på vägen framåt till Gud och hur livet med Gud kan gestaltas. Himlen lyser fram i dem. De är alltså våra exempel. De är våra vägvisare. De är våra vägskyltar. Det andra, de är nödvändiga som våra himmelska förebedjare. Och Gud hör verkligen deras böner. Och det tredje, de är nödvändiga som kärleksfulla och medlidande tjänare som i sin prästerliga tjänst offrar det lidande de går igenom för människors själar för att Kristi kropp ska byggas upp och deras lidande kallas i skriften för Kristus lidande. Det lidande aposteln Paulus gick igenom kallades just för detta. Så helgonen har en mycket större funktion och tjänst på jorden och i himlen än vad vi ofta har varit villiga att tänka på. Men när vi ser det här och när detta spektrum öppnar sig för oss, då kommer också en fascination. Då kommer också en längtan efter att förstå deras liv, se hur de levde och hämta näring och kraft ifrån dem i den bemärkelsen. På samma sätt som alltså de friska lemmarna i en kropp pumpar liv, förmedlar liv till de sjuka lemmarna i kroppen, så finns det en slags organisk funktion och enhet i Kristi kropp där andens liv flödar genom kroppen för att kroppen ska vara frisk och kunna göra det den är byggd, skapad och kallad att göra. Allt detta är ett stort och heligt, förunderligt och fantastiskt mysterium i verklig biblisk bemärkelse. Och detta har blivit insatta i. Så helgonen är inte obetydliga. Tack ska du ha.